Trots att jag har levt i lyckliga och fungerande monogama förhållanden har jag fler gånger samtidigt varit kär i en annan och valt att utveckla känslorna. Vi ligger på sängen i hans lägenhet. Jag berättar för honom att jag vill träffa kvinnor, även om vi är tillsammans. Att jag fantiserar om sex, men också något mer djupt, rent emotionellt. Att jag inte ännu vet vad eller hur, men jag undrar hur han känner för det här. Jag säger att jag kanske önskar ett öppet förhållande. Det här är första gången jag formulerar något så konkret. Jag är 26 och har äntligen ord för det jag vill säga. Sängen vi ligger på agerar också soffa, då ettan på Töletorg intrymmer båda. Fönstret mot innergården står lite öppet som det brukar, men det är tyst utanför. Jag ser honom rakt i ögonen, sökande efter en reaktion eller ett svar. Jag känner pulsen slå samtidigt som jag är lättad över det jag just sagt. Jag vet inte vad jag egentligen hade förväntat mig. Knappast en axelryckning och ett glatt okej, men kanske en utdragen mer vuxen diskussion om mig, min sexualitet, identitet, mina behov och hur vi som partners ska navigera kring de här invecklade frågorna. Svaret kommer abrupt och det känns nästan skrattretande svartvitt. Han säger att jag måste välja, att han inte vill vara inblandad, att han inte kan fortsätta förhållande om jag tänker så här. Jag blir först arg eller kanske mest sårad över att inte bli bemött. Det känns orättvist. Jag försöker ju vara ärlig, säger jag. Och efter det händer det som brukar hända då jag inte riktigt vet hur jag ska reagera eller hantera saker. Jag börjar storböla. Jag backar direkt med stora steg, suddar ut och förklarar på nytt för att inte förlora det jag har byggt upp. Jag lipar som ett barn, förvirrad av situationen, livrädd för att mista honom. Jag snörvlar fram om och om igen att jag vill vara med honom. Och det är ju helt sant. I min tankevärld finns inget scenario där vi inte är tillsammans. Jag vill verkligen ha förhållande med honom. Men jag vill också träffa andra. På något vis hade jag trott att det skulle vara fullt möjligt och inte utesluta varandra. Jag förstår ändå att saken är slutdiskuterad och att det är så här som det ska vara och bli. Vi två eller inget. Mitt namn är Malena Holmström och idag ska jag sommarprata om normer, förväntningar och fördomar som idag präglar alla våra romantiska relationer. Jag är icke-monogam och relationsanarkist. Det är en del av min identitet, men också ett sätt att leva. Jag vill att alla mina förhållanden ska ha möjlighet att uppnå sin fulla potential utan påverkan av utomstående normer eller värderingar. Efter att jag hade berättat för min partner om min önskan att också få träffa andra är jag snabbt tillbaka på ruta ett. Påmind om att det är ju så här som saken ska vara. Så här som förhållanden ska se ut. Två personer. Det går så snabbt att svika mig själv att jag inte ens genast fattar varför jag känner mig så konstig. Men i stunden som jag säger att jag trots ultimatum vill fortsätta förhållande med honom har jag förskjutit en del av mig själv som jag nyligen insett att det är en grundläggande del av vem och vad jag är. När jag gråter klart är jag samtidigt lättad och ångestfylld där jag ligger med mitt ansikte mot hans hals och andas. Jag kan lätt idag, 7 år senare, framkalla samma känsla jag hade den där stunden. Jag kan föreställa mig hur det skulle kännas att övergå till ett monogamt, traditionellt förhållande med min pesäkumppani, som jag säger på finska. Alltså den partner jag bor med och delar vardagen med. Monogamin eller tvåsamheten som säkert för många skapar en känsla av trygghet och stabilitet känns för mig instängd, rent klaustrofobisk och begränsande. 1,5 år senare hittar min kompis honom på Tinder. När jag får samtalet känner jag mig mest utmattad. Ett okej är det enda jag får ur mig medan jag stirrar in i telefonkupéns vita vägg på ett tåg upp till Vasa. Vilken idiot, tänker jag. Mest är jag besviken för jag verkligen gett honom chansen att öppna upp och berätta om sina behov under de otaliga gångerna jag gett utrymme för diskussion om förhållanden och vår förhållandeform. Seriemonogami är den vanligaste formen av romantiska förhållanden. Monogami betyder att två individer har ett exklusivt romantiskt förhållande. Nästan utan undantag innebär det också exklusivitet vad gäller sex och intimitet. Även om långa monogama förhållanden har hög status idag är seriemonogami ändå något närmare normen. Seriemonogamin ger utrymme att genom livet ha flera partners, men att man ska hålla sig till en åt gången. Vem har bestämt att det ska vara så här? Kort sagt kan man säga att ett patriarkalt, individualistiskt och kapitalistiskt samhälle har format våra normer om förhållanden idag. En lite mer utvecklad förklaring fick jag en morgon för någon vecka sedan av en som jag dejtar som jobbar som forskare. Meddelandet börjar med "Det här kunde intressera dig." Och jag läser vidare. Under 800-1000-talet började kristna monogama äktenskapet utvecklas i Västeuropa när feodalherrarna bekräftade uppdelningen av byar i bondehushåll. De föredrog kärnfamiljer eftersom det ökade antalet skattebetalande hushåll. Det här ledde till att stora hushåll började minska i antal. Den kristna synen på äktenskap anpassades till herrarnas intresse och bidrog till förändringen. Övergången från bondesamhället till feodalism var också en viktig utveckling för det monogama äktenskapet. Med andra ord påverkas vi idag av normer som egentligen har grunden i något helt annat än vi kanske tror. Den som följer normen genom att bete sig och handla på ett visst sätt njuter därför av flera fördelar eller allmän uppskattning av samhället. Att vara otrogen hör ändå inte den accepterade normen, även om det är jättevanligt. Jag var alltså inte ensam om att döma honom för hans överraskande medverkan på Tinder och därmed otrohet. Det kändes svårt att öppet prata om att jag hade blivit bedragen, men jag insåg snabbt att många delar min erfarenhet. Jag tror inte vi fattar hur vanligt det egentligen är att vara otrogen och att bli bedragen. Så här i efterhand, när jag ser tillbaka på mina monogama förhållanden, brukar jag säga att jag varit otrogen i alla dem. Men eftersom ingen någonsin lärde mig hur man i ett förhållande öppet kommunicerar kring behov och önskemål fick jag utgå från samhällets normer. Mina monogama förhållanden präglades av samma uttalade antaganden och normer som de flesta andra monogama förhållanden. Att otrohet handlar om fysisk närhet och sex. Och såklart visste jag också att det var strängt förbjudet att få känslor eller bli förtjust i någon annan, även om uttrycket "man kan inte välja sina känslor, men man kan välja vad man gör med dem" gjorde just den punkten snäppet mildare och mer mänsklig. Trots att jag levt i lyckliga och fungerande monogama förhållanden har jag flera gånger samtidigt varit kär i en annan och valt att utveckla känslorna genom att spendera tid med den andra och engagera mig emotionellt. Jag har strategiskt valt att berätta vissa saker för min partner och lämnat andra saker osagda. Jag har haft diskussioner både ansikte mot ansikte och i textform som jag önskat att min partner inte skulle höra eller se. Jag har sovit tillsammans med vänner. Jag har hånglat. Jag har haft sex. Och jag har tänkt att jag är sämst, för jag vet att jag gör fel. Jag skulle mest av allt ha behövt utrymmet stanna upp vid själva fenomenet otrohet och normer kring otrohet. Jag hade behövt reflektera kring vilka mina egentliga behov är. Jag hade säkert inte behövt klanka ner på mig själv om någon hjälpt mig att ifrågasätta allt jag lärt mig om exklusiv kärlek och om det är någonting jag egentligen skriver under. Första gången jag pratade högt om flersamhet eller icke-monogami var jag 20 och levde i ett monogamt parförhållande som skulle vara i nästan 9 år. Det var ingen välformulerad tanke precis, utan mest något som slog mig när vi satt på restaurang med min syster och funderade hur de 4 personer som satt vid bordet intill hörde ihop. Efter den första heteronormativa analysen föreslog jag att de kanske alla hörde ihop på något sätt. Jag sa att det kunde vara något som jag också skulle kunna tänka mig, men att min partner nog inte skulle önska något sånt. Och det blev lite av en sanning för en ganska lång tid. Egentligen handlade det inte alls om min partner eller hans åsikt, eftersom jag aldrig frågade honom. Utan det handlade om mig och hur jag såg på mig själv och min identitet. Hur jag tyckte jag skulle vara, vem jag kunde vara och var jag skulle passa bäst in. Jag var som min egen gatekeeper, alltså dörrvakt mellan mig och flersamhet. Jag vet att det här är något som fler, som på sätt eller annat faller utanför samhällets normer, kan känna igen sig i. Det krävs ofta både tid och någon form av kunskap och kanske kamratstöd för att hitta rätt. I min världsbild fanns det helt enkelt inte utrymme för att vara annorlunda eller sticka ut. Det fanns inte utrymme för mig att ställa de kritiska frågorna. Allt jag någonsin hade lärt mig om relationer och kärlek speglar heteronormativitet och monogami. Alla millennials har tagit del av Disney-filmernas, sagornas och samhällets kärleks- och förhållandeideal. Dessutom har mina föräldrars långa förhållande definitivt satt standard för hur förhållanden ska se ut. Och det i sig har påverkat hur jag byggt upp mina egna. De har varit ihop sedan de var 14. Så även om jag som 20-åring formulerat den första staplande önskan om icke-monogami, fast det inget i mig som faktiskt rörde sig åt det hållet. Tvärtom höll jag fast vid min världsbild, min tanke om tvåsamhet och mitt redan då ganska långa förhållande med allt jag hade. Det förhållande bevisade för mig att allt jag hade lärt mig var sant och det fanns en viss stolthet i att verkligen klara av att uppfylla idealet. Jag gick plikttroget upp för relationstrappan, ett verktyg som kan användas för att konkretisera ideal vad gäller en romantisk, monogam relation. Jag hade dejtat, blivit kär, börja sällskapa, flytta ihop och förlova mig och till och med pröva bröllopsklänning. Allt var alltså precis som det skulle tills det inte alls var det. Jag var 26 och gjorde slut. Det var min mamma som först ställde frågan. Så rakt som man bara kan undra hon om jag egentligen vill vara i förhållande. Vi hade samlats som till ett krismöte, min mamma, min syster och jag. Orsaken var att jag jobbade så hårt, alldeles för hårt, på att få förhållande att hålla ihop. Förhållandet kändes som en oersättlig byggsten i mitt liv eftersom det också var en del av min identitet. Folk brukar prata om sin andra hälft och det kändes beskrivande. Han var en del av mig. Jag satt så fast vid förhållande och tron att vi skulle vara tillsammans tills vi blev gamla och gråa att jag inte klarade av att tänka på hur vi mådde i förhållande. Och så var jag så förblindad att jag inte klarade av att ställa frågan som min mamma nu ställde, utan jag behövde stöd och någon form av validering utifrån för att ens kunna tänka och ännu mer svara. Men svaret var alldeles självklart när frågan ställdes, trots att jag aldrig tänkt den själv. Jag ville göra slut. Hela min världsbild raserades. Det är sen sommarkväll i tvåan som tidigare var vår. Lägenheten har nu blivit min och jag har möblerat om så att soffan står mot fönstret istället för mot tvn. Jag dejtar igen och det är med en av mina dejter som vi nu har landat i soffan. Jag stryker hans nacke. Egentligen känner vi inte varandra så väl ännu, men han känns trygg. Vi sitter tysta och ser ut genom fönstret. Jag lutar mot soffans turkosa kuddar, han mot mitt bröst. Jag samlar tankarna en stund medan jag låter blicken vandra mellan axlar, soffbord och trädtoppar. Du vet att jag träffar andra också, säger jag sen. Men det betyder inte att det vi har är mindre viktigt. Han är inte helt med på noterna. Alltså, vad är det här? Jag tänker inte vara en del av din fuckboy-ring. Sånt där funkar inte. Jag letar efter en partner att vara i ett förhållande med. Jättekiva att du har hittat på nya sätt att kringgå faktumet att du horar runt. Han reagerar på samma sätt som de andra. Mottagandet var sällan jättevarmt när jag försökte kommunicera mina behov. Jag var knappast den duktigaste på att formulera mig eftersom jag för första gången ensam måste prova mig fram och hitta sätt att både handla och kommunicera. Jag jobbade på att från början vara öppen med vad jag önskar och vad jag var ute efter. Men jag hade insett att om det var så här jag ville leva och bygga förhållanden, då måste jag öva på att förklara mig. Det var början på något som kom att förändra allt. Vi backar 4 år tillbaka i tiden. Jag är 29 och har för några månader sedan träffat min nuvarande pesakompani som jag är superlycklig över. Jag står lutad mot ett bord en helt vanlig arbetsdag och försöker formulera ett vettigt svar på en konstig kommentar. Visst har jag hört att man som icke-monogam stöter på en massa fördomar och får bearbeta stereotypa föreställningar, men jag hade ingen aning om att det är så här det känns. Jag har just fått frågan om varför jag inte bara kan säga att jag och min partner är ihop. Jag har enligt bästa förmåga försökt förklara att uttrycket vara ihop eller att sällskapa känns främmande för mig. Att jag förknippar ord med monogami och att jag och min partner därför inte vill använda oss av dem eftersom vi inte tycker det beskriver vårt förhållande. Jag har också ingående förklarat hur uttrycket kanske mer finns till för andra utomstående, så de kan förstå vårt förhållande, vad det innehåller, och så de kan sätta oss i ett fack. Och att vi inte vill det. Att vi använder uttryck och ord som passar oss och beskriver vårt förhållande på riktigt. Men att vi ännu söker efter det ord som känns rätt, eftersom vi inte har ett monogamt förhållande, utan kanske något som skulle kallas öppet förhållande. Och så får jag höra det för första gången. Okej, så ett förhållande är alltså inte så allvarligt med andra ord. Jag blir helt ställd. Det där skulle inte kunna vara något för mig, låter fortsättningen innan jag får för mig att svara. Jackpot, två i en smäll och allt vad det heter. De två vanligaste, en fördom och en kommentar om icke-monogami serverade på silverfat en vanlig sketen tisdag morgon. Båda kommentarerna kan ses som en form av mikroaggression, högst troligen omedvetna sådana från den som släppt kommentaren. Men visst känns det vast. Att utgående från förhållandeform bedöma hur investerade eller hur på allvar personerna är i förhållande är inte bara fördomsfullt utan också sårande. Den empatiska och förstående sidan av mig kan såklart förstå och se varifrån det här sättet att förhålla sig kommer. De flesta av oss har hela livet blivit informerade om att söka efter den rätta själsfränden eller sin andra hälft som vi ska dela resten av livet med och viktigast hålla oss trogna till. Det här ses som det ultimata sättet att visa lojalitet och att vara investerad. Andra sätt att ha romantiska eller sexuella förhållanden ses som lätta förhållanden, där den personliga investeringen inte är speciellt stor. Och eftersom det i de flesta monogama förhållanden är viktigt att vara exklusiv när det gäller sex, blir det ofta just den delen av icke-monogamin som står i fokus. I de flestas världsbild finns det inte en tanke eller en möjlighet att deras partner skulle vara intim med någon annan. Om det skulle hända skulle magin vara bruten och därmed kanske förhållandet inte längre skulle vara detsamma eller så allvarligt. Jag förstår alltså där jag står lutad mot bordet att de här två kommentarerna liksom hör ihop. Personen har först speglat sitt liv mot mitt och det väcker skrämmande tankar och känslor då hen tänker på sin egen partner och sitt eget förhållande. Och så slinker den ogenomtänkta kommentaren ut. Egentligen bottnar kommentaren mest av allt i osäkerhet och oförmåga till självreflektion. Jag säger ändå inte det, men tänker att alltid när man stöter på ämnen som man inte vet så mycket om, och man kanske blir nyfiken på, kan man istället fråga om det är okej att ställa några frågor. Om det är okej, så kan man i det här fallet till exempel fråga hur personens förhållande ser ut. Det är en fråga som kan vara bra att ställa precis alla. Jag heter Malena Holmström och jag är din sommarpratare idag. När jag pratar med kompisar som lever i monogama förhållanden ler jag ofta inombords när jag inser att monogama förhållanden runt mig har mycket mer gemensamt med mina förhållanden än jag tidigare trott. Jag har fått inse att icke-monogami och monogami inte som varandras motpoler, utan att förhållanden helt enkelt ofta har likheter i värdegrunder, sätt att kommunicera, förståelse för förändring, individuell frihet, lojalitet, stöd och tillit, oberoende om de är monogama eller icke-monogama. Hur gör man egentligen, frågar min kompis mig en dag. För monogama förhållanden finns det en klar modell, men jag förstår inte hur jag ska navigera om jag är intresserad av icke-monogami, fortsätter hon. Jag förstår henne mer än väl. Det finns inget regelverk eller någon guide för hur man ska bygga upp ett icke-monogamt förhållande där flera är involverade. Och det är egentligen en del av lyxen, att ha friheten och utrymme att fundera ut det helt själv. För mig handlar det om att ha möjligheten att skapa meningsfulla relationer, oberoende om de är platoniska, romantiska, sexuella eller något av dem i en salig blandning. För mig handlar det också om att jag inte vill rangordna mina relationer enligt hierarkier, utan istället se dem som unika och likvärdiga, även om de ser olika ut. I början av mitt och min pesakumpani Jannes förhållande pratar vi mycket om överenskommelser, regler och gränser, eftersom vi från början haft ett icke-monogamt förhållande. I stora drag la vi aldrig upp några strikta överenskommelser, utom att ha säkrare sex med våra nya partners, alltså att se till att skydda både oss och andra partners från sjukdomar som kan smitta genom sex. Vi insåg att vi helt enkelt inte kan förutspå vilka situationer som uppstår i framtiden, och det kändes som en onödig sak att spekulera i en massa tänk-om-scenarier. Istället bestämde vi oss för att hålla öppen kommunikation, eftersom vi snabbt insåg att vi tillsammans är duktiga på att prata, också om saker som känns svåra. En regel hade vi ändå i början, och initiativet var definitivt mitt. Jag ville inte att vi skulle sova med andra. För mig handlade det om något av det mest intima jag kunde tänka mig, och jag kände att jag inte skulle klara av att Janne sov med någon annan. Samtidigt kom vi överens om att vårt hem bara skulle vara vårt, och då vi träffade partners skulle vi träffa dem på andra ställen. Jag vet att jag lånade både de här tankarna av en av de få icke-monogama jag kände, och resonemanget lät helt enkelt bra och tryggt för mig. Det fanns en del av mig som ville ha ens en liten del av Janne för mig själv. Jag kände mig mer trygg och speciell ifall jag kunde ha något som ingen annan kunde ha med honom. Hej, du kan bra träffa henne, var ett av mina första försök att ge Janne klartecken och visa att jag verkligen vill det här. Han hade fått ett hej ska vi ses meddelande av någon som han hade dejtat tidigare. Det är försommar 2020. Jag är 26 och jag och Janne har nyligen träffats. Det blir ändå ingen dejt och det harmar mig lite eftersom jag känner att det vore så jättemycket lättare att Janne tog första steget ut i dejtande. Det kanske beror på mina tidigare erfarenheter av hur män reagerat på att jag vill dejta andra. Det har fått mig att bli försiktig. Det är alltså inte direkt i början av vårt förhållande som vi också träffar andra, även om vårt förhållande varit icke-monogamt sedan dag ett. Egentligen tar det närmare 2 år och otaliga diskussioner innan jag, först av oss, går på min första dejt. Eller jag kallar inte ens den för dejt, eftersom jag inte har någon lust att definiera min och hens dynamik genom att använda ett ord som låter påskina att det automatiskt handlar om något romantiskt. Men med tiden inser jag att det är ett romantiskt förhållande och ser hur det utvecklas med fart. Vi spenderar mest tid tillsammans på dygnets ljusa sida, men det tar inte länge innan jag sitter framför Janne vid köksbordet och försöker formulera en fråga som ska upphäva regeln som jag har skapat tidigare. Jag känner mig både dum och självisk då jag ställt frågan om jag kan spendera en helg och nätter med min andra partner. Dum eftersom jag kommit på mig själv med att ha ställt upp en regel som egentligen bara är ett låtsaskydd mot min egen osäkerhet. Och självisk för det jag själv som bett att få regeln ändrad för att få göra något jag vill. Det tar Janne en liten stund att svara, vilket är bra. Det är en av hans styrkor att inte verbalt spy ut de orden som den första känsloreaktionen vill få honom att säga. Jag brukar säga att det tar mellan 5-45 sekunder för känsloreaktionen att gå om så att hjärnan kan börja fungera igen och jag kan tänka logiskt. Om jag blir osäker eller svartsjuk brukar jag mitt i känsloreaktionen försöka tänka på vilket sätt är det här bort från mig? Och kommer nästan alltid fram till svaret, inte på något sätt. En annan sak som ofta får mig lugn mitt i en känslostorm är att minnas att det inte finns en enda sak som min partner kan uppleva med någon annan på samma sätt som med mig. Det är alltså inte själva saken, platsen eller upplevelsen som är speciell i sig, utan det att min partner har upplevelsen med just mig. Jag försöker sätta fokus på vad just jag har att ge och vilka mina unika egenskaper är som gör att min partner älskar mig. Det brukar lätta. Efter den här diskussionen som vi kommer fram till att regeln om att inte sova med andra inte längre betjänar oss eller styrkar vårt sätt att bygga vårt eller andra förhållanden. Mycket snart stryker vi också regeln om att vårt hem är enbart vårt och att inga andra partners får vistas här. Vi inser att det har handlat om ett kontrollbehov och att det är både opraktiskt men också konstigt. Att alla andra viktiga människor i vårt liv kan spendera tid hemma hos oss utan våra romantiska partners. Då en del av våra partners bor ensamma är det helt enkelt inte rättvist att bara de ska behöva öppna upp sina hem ifall man inte vill träffas på en allmän plats. Då jag som 26-åring låg lipa in till mitt ex efter att han nekade mig min önskan om ett förhållande där jag också får träffa kvinnor, hade jag inte ännu kommit så långt i tanken om vilka kvaliteter på romantiska förhållanden jag egentligen önskar mig. Det jag själv föreslog var något som kallas för One Penis Policy. One Penis Policy är en överenskommelse som ofta tillämpas på bisexuella kvinnor i en relation med heterosexuella cis-män. Dealen är att kvinnan kan ha sexuella eller romantiska relationer med andra kvinnor, men inte andra män. För mig är ett grundläggande problem det väldigt binära tankesättet där kön och genitalier likställs. Det andra stora problemet är att sex mellan kvinnor eller fittbärare i allmänhet upplevs mindre hotande om det alls ses som sex. Med andra ord hotar det inte cis-mannen i förhållande. I dagsläget känner jag att jag kan skratta mig lycklig över att mitt ex inte kände att det här var en grej för honom, eftersom det nog i längden inte hade varit ett fungerande koncept eller ett etiskt sätt att behandla mig själv eller andra. Det känns nämligen jättekonstigt att sitta på dejt med någon som berättar att jag träffar bara kvinnor för vi har dealat som med min man. Ja, jag har erfarenhet av det här. Jag ska köpa bulla. Jag far med blicken genom vitringlaset medan Janne väntar. Mitt fokus ligger bland vinerbröd, kanelbullar och croissanter då Janne plötsligt säger att han gärna skulle träffa henne. Jag släpper inte vitrinen och håller med blicken fast jag med hög och vass röst säger: inte för henne, vi har väl dealat det här. Jag vet att personen i fråga i alla fall tidigare har haft ett don't ask, don't tell förhållande. Det är en relationsstruktur där personerna i förhållande är överens om att ha ytterligare relationer under förutsättningen att den andra parten inte vet om den andras relationer. För mig känns det svårsmält då mina egna förhållanden bygger på kommunikation, ärlighet och öppenhet. Det är också allmänt att icke-monogama personer som förespråkar liknande sätt att vara i förhållanden som jag inte gillar former av icke-monogami som inte grundas på vårt sätt att kommunicera. Och fast jag tycker att jag är duktig på att bemöta människor, även om de tänker eller handlar olika, så känns det här plötsligt som ett hot. Jag säger att jag tycker att personen inte förtjänar Janne och att jag inte vill bli indragen i något så här icke-etiskt. Bullan får bli. Jag har dålig filis. Det tar mig flera plågsamma timmar att komma fram till att det egentligen inte alls handlar om förhållandeformen, sättet att kommunicera eller om det är etiskt eller inte. Det handlar om kontrollbehov, att jag vill välja min partners partners och berätta vem som är okej att dejta och vem som inte är det. Och det finns ingen som är okej med det här tankesättet eller handlande från min sida. Och på det här sättet har vi jobbat vidare för att skapa förhållanden som vi själva kan skriva under. Och också för att vårt förhållande ska vara ett sånt. Även om det har inneburit och innebär att jag med jämna mellanrum behöver stå ansikte mot ansikte med mina osäkerheter och genomgå svåra diskussioner, är det något jag väljer att göra. Oberoende av att jag otaliga gånger har misslyckats. Ofta har det också tagit sin tid att sätta mitt ego åt sidan för att sen komma fram till jobbiga insikter om mig själv. Men även då känns allt helt enkelt värt det. Ju mer jag blottar mig, även de sidorna där jag känner att jag är sämst, desto närmare kommer vi varandra och desto bättre har vi det tillsammans. Det kräver konstant kommunikation och vilja att verkligen nå fram till varandra och förstå varandra. Och det är inte enkelt att kommunicera. Situationer, förhållanden och framförallt människor är komplexa. Att bryta mot normer gör allt ännu mer komplext. Då jag ibland hör att folk tror att icke-monogama personer är försedda med både otroligt självförtroende och enastående kommunikationsfärdigheter brukar jag skratta. Det är alltså inte sant. Det handlar mest om övning och att vi utsätter oss för situationer där vi ofta får öva och misslyckas. Ändå är det så här jag vill vara i förhållanden. Jag har ett otroligt stort stöd både då det kommer till glädjenyheter men också svåra stunder i livet. Ofta bjuder livet och speciellt mångfalden i människorelationer på sånt man aldrig någonsin skulle kunna föreställa sig. Som till exempel att genomlida hjärtesorg då man blivit dumpad per sms men samtidigt är så jävla kär och älskad i sina andra förhållanden. Det känns som vi äntligen har öppnat upp för diskussionen om normer gällande förhållanden. Den som funderar på en passlig förhållandeform har i dagsläget lättare att hitta både information, kamratstöd och gemenskap. Det känns viktigt. Samtidigt stormar det. De senaste tiden har jag flera gånger fått andas djupt innan jag klarat av att läsa krönikor och andra skriverier av skribenter som själva lever i monogama förhållanden. De är på olika sätt oroade över icke-monogama förhållandeformer och hur de påverkar dem personligen, men också det allmänna samhällsklimatet. Många är allmänt störda på att icke-normativa förhållandeformer överlag har fått mer plats, egentligen oberoende av hur de porträtteras. Det känns tröttsamt och ibland triggande. Men jag tänker samtidigt att kanske det alltid är så här, att det väcker motreaktion när man bygger nya normer. Och det är helt enkelt så att vi alla behöver läsa, se och höra. För först då icke-monogama förhållanden kan ses som en likvärdigt accepterad form av förhållanden, lika som monogami, får vi veta om varje person verkligen av fri vilja väljer relationsformen som passar individen bäst. Jag heter Malena Holmström. Tack för att du har lyssnat på mitt sommarprat.
Dagens sommarpratare var Malena Holmström, redaktör Lin Jung, producent Jessica Jensen. Sommarpraten görs av Parad Media för Svenska Yle.